Vi är i mitten av februari månad och det har blivit dags för nya talbokstips, måhända som tröst i snöslaskigt väder. Vi ska bland annat upp till Mikael Niemis Tornedalen och dessutom ta del av historien om en svensk OS-ryttarbragd under pandemin. Det blir även två brittiska kriminalromaner, varav den ena avslutar en lång serie. Och att det inte ser ut att bli fler böcker av just den författaren, det gillar inte Inga-Lena Örn på biblioteket i Hör, även om hon gillar boken.
Den här boken den har jag lite längtat efter. Ellie Griffiths, Den sista utgrävningen. Och inläsare är Patrik Hont och det är en talbok med text 11 timmar och 29 minuter. Det här är en serie av deckare som jag har läst från allra första början.
Och det här är typ 14-15 eller något i den stilen.
Antalet, ja. Jo, men det stämmer. Men det här är i alla fall den sista boken och det har hon varit väldigt tydlig om. Och de handlar om Ruth Galloway som är arkeolog. Och jag kommer att sakna Ruth för hon är så alldeles fantastisk normal. Mer onormalt är ju att hon då röker ut för alla dessa märkliga mord som på något sätt har någon arkeologisk koppling så att hon blir inblandad. Och jag tror att vi är rätt många läsare som känner att vi känner henne rätt väl. Sådär. Jag hade mycket väl kunnat tänka mig att slå mig ner i den där stugan i Norfolk med strandängarna och lyssna på storspovarna. Och där bor hon med sin dotter och sin katt. Och sen känner man ju till alla andra människor runt Ruth som har varit med i böckerna. Nelson som är fader till hennes dotter då och kriminalkommissarie. Cathbad som är hennes mycket goda vän som är druid och make till Judy som är polis. Alla de som arbetar på fakulteten för arkeologi och alla de man har lärt känna under de här böckerna som har kommit. Men faktum är att i denna den avslutande delen så lyckas hon knyta ihop alla trådarna och kanske den som man helst vill höra om man har läst om Ruth, hur det ska gå med Nelson. Men hon lyckas med det samtidigt som hon berättar om ett kallt fall som blir riktigt spännande, klurigt och nästan faktiskt förvånansvärt bra som deckarhistoria. Och det är klart att det är bra egentligen för att hela serien har ju hållit mycket hög klass skulle jag säga. Jag har haft låntagare som har stått här. Kommer inte boken snart? Jag vill veta hur det går för Ruth och Nelson. Så att folk lever in sig i det hela.
Och sen travar du iväg åt ett helt annat håll.
Haha, ja det gör jag. Det kom en bok av Henrik Jonsson som heter Guldet, hästarna, ryttarna och miraklet. Inläsare är Charlie Haldén och det är en talbok med text på 5 timmar och 15 minuter. Visst är det så att ni kommer ihåg den 7 augusti 2021. Inte då han skakar på huvudet kan jag säga. Men mer än halva Sverige bänkar sig faktiskt framför tvn och radioapparaterna och skulle följa det här svenska landslaget i hoppning i OS-finalen. Och det hade ju blivit ett individuellt silver för Peder Fredriksson någon dag innan. Men vi vill ju ha ett guld allihopa. Det här mycket märkliga OS-et som var i Tokyo när det inte var någon annan än de tävlande och de absolut mest betydelsefulla funktionärerna på grund av covid-restriktionerna. Och även om vi kommer ihåg det här så säger ju titeln en del om hur det gick naturligtvis. Men det är 97 år sedan senast och skulle det här lyckas, och det gjorde det ju. Henrik Jonsson som har skrivit den här, han är författare, programledare, producent och översättare. Han är dessutom gift med Malin Bajard sedan många år och är ofta speaker på hästtävlingar på internationella stora tävlingar. Och hur i all världen det kan bli så spännande som det blir i den här boken när en faktiskt vet hur det går, det förstår jag inte, men det blir det. Vi får verkligen följa alla ryttarna och deras hästar hela vägen fram till det sista hoppet. Intressant, roligt och det är härligt med en positiv bok helt enkelt. Man behöver inte vara hästfantast för att tycka att den här är riktigt bra att läsa.
Ska vi berätta hur den ser ut också?
Det är ju naturligtvis precis när Peder Fredriksson sitter på All In, den lilla gyllene hästen, och har precis ridit sin runda och kan göra en mycket låg high five med Balin Bajard och Henrik von Eckermann är där också på själva ridbanan.
Och sen har du någonting framför dig där som ser ut som efter omslaget som fantasy.
Ja, det gör det. Det är en väldigt vacker bok i blåa, lila och gröna toner. Det är en liten svart skepnad som kastar en skugga i någon form av vattendrag. Framför ett litet timmerhus med en man i dörröppningen. Och sen är det...
Det är som en, någon sorts tyg som flyger i luften där.
Det stämmer ju naturligtvis. Men jag tänker på norrskenet som kastar på något sätt ljuset över hela boken. Och så fullmånen där uppe. Och den heter Sten i siden och det är Mikael Niemi som har skrivit den. Talbok med text och det är Anna Döbling som har läst in den 12 timmar och 29 minuter. Och jag tänkte läsa en liten, liten bit. Solen stod lågt så här i november, 100 kilometer norr om polcirkeln, trots att det var mitt på dagen. De hade just haft lunch och helt kokhett vatten från termosen i varsin pappmugg med nudlar som fått svälla en stund. Inte var det mat för en skogsarbetare skulle hans farmor fnyst. Men han satt ju mest på rumpan och fipplade med spakar, till skillnad från förfäderna, seniga karar med yxor och handsågar och järnskodda spadar som fällt träd och grävt vägar genom vildmarken. Det låg någonting i skopan. Först tänkte han att det var en granrot ljus och seg. Fast här ute på myren växte det ju inga träd. Kanske hade landskapet förändrats genom historien. Han minnes en gång när de torrlade en skogskärn utanför Jokkmokk. Några gamla samer hade protesterat. De kallade kärnen för Saiva. Enligt folktron var sådana sjöar heliga och hade förbindelse med dödsriket. Men skogsdikningen var redan beslutad så de grävde ett utlopp och kom tillbaka ett par dygn senare. Och på botten av det som varit en sjö stack nu grova stubbar upp. De var kolsvarta och glänsande och någon måste ha släpat dit dem hade han först tänkt. De tillkallade folk från länsstyrelsen. Forskare gjorde borrprov i virket som visade sig vara oväntat friskt. Tydligen hade träet bevarats i den syrefria omgivningen. Och någon vecka senare kom svaret från labbet. Stubbarna på sjöbotten var över 1000 år gamla.
Vad är nu detta för sorts bok?
En typisk Mikael Niemi-skröna. En vinland, fullkomligt vinland i historia som börjar med ett brödrapar på 1920-talet. Och de har klara kopplingar till Kain och Abel. I mitt huvud har de det i alla fall. Och därmed så har de också någon form av koppling med Steinbecks Öster om Eden. Men nu är det ju Niemi det här och ingenting annat. Och historien den vandrar mellan 1920-talet och framåt och nutid. Och under tiden så är det flickan Sivs uppväxt under 60-70-talet som man också får följa. Så det är egentligen... Den hoppar lite men den är tydlig i vilken tid man är i när de berättar. Flickan Siv, hon har en speciell gåva. Hon kan se saker som hon i och för sig väldigt gärna hade haft osett, om man säger så. Och kanske så kommer den här gåvan eller förbandelsen, hur man nu ser det, från hennes släkt i Tornedalen. Och Siv, hon söker svar genom den här historien med hjälp av sin far. Och då får vi läsa väldigt mycket om orättvisor och strejker och de fattigas villkor. Men också mycket om arv och miljö och kärlek. Och allting är ju berättat där med Niemis omsorg om detaljer. Och en touch av övernaturlighet. Där kom fantasin in. Och sen hörde jag, kan jag rekommendera på sr.se. De har ju såna här... kråkvinklar, små essäberättelser som ofta finns i naturmorgonprogrammet. Och där pratar just Mikael Niemi om svamp. nu i höstas. Det är en av de bästa kräkvinklar jag har hört någon gång om att han är ute i Tornedalen och plockar svamp. Tips! Så får vi gå över till någonting helt annat. Den här boken, den är inte alldeles ny. Och det kan vi kanske då märka på att det faktiskt inläsare i Dodo Parikas. Men det är Reginald Hill som har skrivit den och den heter Hämnden. Och det är en talbok, inte en talbok med text utan bara en talbok. Och den är på 17 timmar och 50 minuter. Och det är så att när en låntagare kommer in och vill ha tips om en riktig sån här bladvändartriller. Och jag har hört lite vad det är de tycker om att läsa annars. Så använder jag ofta den här boken. Därför att den är otroligt svår att släppa taget om. Och den är ju rejäl. Den är ju på nästan 18 timmar eller 573 sidor. Och det kan väl lagom så här en helg i februari när det regnar snöblandat utanför och så. Men den handlar i alla fall om Wolf Hadda. Eller Wilfred Hadda. Han har allting, kan man tycka. Han har en vacker och kärleksfull hustru, en dotter som han älskar, ett affärsimperium som inbringar stora inkomster och äger ett flertal hus och fastigheter. Och livet är nästan för bra för att vara sant helt enkelt. Det är det kanske också. Han kommer nog rätt så knappa omständigheter. Han brukar tänka själv att det är lite som en saga. Han är då son till en skogshuggare. Som gifte sig med godsägarens dotter och så vidare. En morgon, mycket tidigt, så ringer det på dörren hemma hos dem. Och det blir ett väldigt väsen. Och utanför så står det ett gäng rätt så taffliga poliser. Och en stor del av skvallerpressens journalister och fotografer. Och han blir anklagad för pedofili. Och han blir så förbaskad så han klipper till den av poliserna och då tar de ju med honom omedelbart. Och Wolf han hamnar i fängelse. Han blir av med allting. Och han hävdar sin oskuld under rättegången men det hjälper inte speciellt mycket. Han är inte skyldig till någonting av det här. Det vet vi som läsare att han inte är. Och hans hustru tar helt avstånd från honom. Han får inte lov att träffa eller kontakta deras 13-åriga dotter. Så han sitter i det här fängelset. Han pratar inte med någon. Men så är det en psykolog som får jobb på fängelset, Alva. Och hon träffar Wolf kanske varannan vecka och ska prata med honom. Han säger ingenting överhuvudtaget. Han bara sitter där och tittar på henne. Och sen går det något år och sen är det så att hans dotter dör av sprit och droger. Hon är då 19 år på någon väldigt tjusig fest i Frankrike. Och det får de ju berätta för honom. Och då tänker Alva, den här psykologen, att hon undrar hur det ska påverka honom som person. Och det som händer är att han börjar prata med henne. Och det visade sig att han har skrivit ner hela sin historia, hur han själv har sett att det här har hänt. Och han låter Alva ta del av det här. Skriver boken. Och ju mer hon läser desto mer inser hon ju att här är ju någonting väldigt lurt i det här. Och hon tycker att vi borde kunna få till en ny rättegång. En resningsrättegång helt enkelt. Och det är då Hämnden börjar, som boken heter, Hämnden. För att Wolf han vill ta tillbaka sitt namn. Och sitt rykte. Först och främst det. Och så vill han sätta dit dem som satte dit honom, så att säga. Det är en riktig bladvändare den här. Den är annorlunda än många andra böcker. Alltså Reginald Hill skrev väldigt bra. Han är ju mest känd i alla fall i Sverige, antagligen i England också, för den här långa deckarserien med Dylan Pascoe. Som även har blivit tv-program. Sen har han skrivit två böcker översatta till svenska som är helt fristående. Och Hämnden är den ena. Och den är en bok värd att försjunka i. Mycket spännande och riktig bladvändare.
Avslutade Inga-Lena Örn på biblioteket i Hör. Och de böcker hon föreslog som februariläsning var Den sista utgrävningen av Ellie Griffiths. Och den finns i punktskrift. Guldet, hästarna, ryttarna och miraklet av Henrik Jonsson. Sten i siden av Mikael Niemi. Samt Hämnden av Reginald Hill. I inslaget nämndes även Öster om Eden av John Steinbeck. Inläsare är Tore Bengtsson och den finns även i punktskrift. Och dessutom tipsade Inga-Lena Örn om Kråkvinkeln, ett återkommande inslag i programmet Naturmorgon i P1. Där författaren Mikael Niemi ibland medverkar. Svampinslaget som nämndes sändes 21 oktober förra året och finns liksom andra kråkvinklar med eller utan Niemi på sajten sverigesradio.se. Reporter var Dodo Parikas.